13. Kattegat, Öresund och Bälten, växlande 1-5. Ikväll väst eller nordväst 8-12. Inatt på Kattegat 10 till Kuling 15. Vänern, växlande 1-5. Sydvästra Östersjön, omkring syd 3-8. I eftermiddag väst eller nordväst 9-13. Södra och sydöstra Östersjön, syder och sydväst 3-8. I eftermiddag växlande kring ett lågtryck. I kväll eller i natt med början i väster, väst eller nordväst och ökande till 11 till Kuling 16. Mellersta och norra Östersjön, syder och sydväst 3-7. I natt nord eller nordväst och ökande till 8-13. Ålands hav och skärgårdshavet, omkring syd 2-6. I natt vridande till nord eller nordost. Och så slutligen Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Syd eller sydväst 3-8, inatt växlande 1-5 meter i sekunden. Och med det sagt så var det slut från SMHI.
Ekot Sotta Nyheter börjar med oroligheterna i Los Angeles där demonstranter drabbats samman med polis. Och nu har president Trump beordrat nationalgardet till staden. Gina Lindberg rapporterar.
Ja, det pågår demonstrationer i Los Angeles i protest mot migrationspolitiken. Och de senaste dagarna så har migrationspolisen ICE gjort flera räder mot arbetsplatser bland annat för att gripa papperslösa migranter. Sammanlagt har över 100 personer gripits den senaste veckan. Och det här har lett till oro, det har väckt starka känslor och protester som också har lett till våldsamheter. Det har varit sammandrabbningar mellan demonstranter och polis. Och nu har president Trump alltså fattat beslut om att skicka nationalgardet, 2000 personer ur nationalgardet, till det här området. Det är en mycket ovanlig åtgärd.
Varför reagerar han så här på just de här demonstrationerna då?
Ja, det är flera saker som spelar in. Det här handlar om migrationspolitiken i grunden och det är Donald Trumps signaturfråga inom politiken. Och dessutom händer detta alltså i Kalifornien. Det är en delstat med demokratisk guvernör, det är demokratisk borgmästare i Los Angeles som Trump länge har haft en öppen konflikt med. Nu anklagar han dem för att inte sköta sitt jobb. Istället måste presidenten rycka in för att klara säkerheten.
Vår USA-korrespondent Gina Lindberg. I Colombia blev presidentkandidaten Miguel Uribe Turbay skjuten under ett valmöte i natt. Han är mycket allvarligt skadad.
Segundo, salud mental. El principal problema en Bogotá y Colombia.
En mobilfilm visar senatorn och presidentkandidaten Miguel Uribe Turbay på en scen i utkanten av Bogotá. Han håller ett möte inför en mindre folkmassa. Plötsligt hörs flera skott avfyras. Och en annan mobilfilm visar hur skrikande människor försöker stoppa blodet som rinner från senatorns huvud ner över motorhuven på en vit bil en bit bort. Senare grips en 15-årig pojke med pistol, själv skottskadad efter att ha försökt fly platsen. Miguel Uribe Turbay befinner sig nu i kritiskt tillstånd på sjukhus. Senatorn Miguel Uribe Turbay från högerpartiet Centro Democratico har länge varit en av president Gustavo Petros skarpaste kritiker. Trots sin unga ålder, han har inte fyllt 40, har han sett som en av de främsta kandidaterna inför nästa års presidentval. Lotten Collin i Buenos Aires.
Ukraina riktade en drönarattack mot Moskva under natten. Två av den ryska huvudstadens flygplatser fick stänga. Ryssland uppger att man skjutit ner 9 drönare. Det finns inga rapporter om några personskador. Nu är snart alla Sveriges kärnkraftsreaktorer 40 år eller äldre. Men förberedelser pågår för att de ska kunna drivas i flera årtionden till. Bland annat i Forsmark, där Niklas Metzén är säkerhetschef.
Just nu har vi en planeringshorisont för drifttid i 60 år. Och för studien som ska vara klar om ett år då, tittar på, kan vi driva anläggningarna till 80 års drift? På ett säkert sätt och med bra tillgänglighet.
Ja, när de svenska kärnkraftverken byggdes på 70- och 80-talet planerades för drift i 40 år. Hälften är nu nedlagda och hälften har fått längre liv. Och de 6 utreds nu för en drifttid på 80 år. Vattenfall, som är huvudägare till 5 av reaktorerna, beräknar att det kan kosta runt 10 miljarder i investeringar per reaktor att förlänga driften. Beslut om förlängning väntas om cirka 5 år. Forsmarks kärnkraftverk med 3 reaktorer fick nyligen sänkt säkerhetsbetyg av Strålsäkerhetsmyndigheten. Och en del av kritiken handlade just om hur Forsmark hanterar åldrande komponenter, i det här fallet reservaggregat, om elen till kärnkraftverket skulle brytas.
Naturligtvis är det tråkigt att få ett sänkt betyg. Vi kan vara mera proaktiva just i vår åldringshantering.
Reporter här var Olof Winblad. Från nöjesvärlden hör vi att Håkan Hellström slagit sitt 1 dygn gamla publikrekord på Ullevi i Göteborg. Vid konserten igår så fanns 73 781 personer på plats. Nytt rekord alltså för Ullevi i Göteborg. Det här är drygt 600 fler jämfört med konserten i fredags. Vädret idag får stora delar av landet mycket moln och skurar. Men på Öland, Gotland och i södra Norrland mest uppehåll och en del sol. 12-20 grader. Ekot med Daniel Klar.
P1, Sveriges Radio.
Dags för söndagsintervjun som den här veckan gästas av journalisten och hovexperten Ebba Kleberg von Sydow. Ett samtal om kungahusets framtid, om hur hon förändrade nöjesjournalistiken i början av 00-talet, bland annat. Programledare är Martin Wiklin.
Ja, men vad kul. Så du gör detta. Ja. Hur ser din vardag ut mer?
Det ska jag fråga dig om, tänkte jag.
Nej!
Hur ser min vardag ut mer? Men du har sagt kill them with kindness. Du har sagt att det har varit ett levnadsmotto. Att döda dem med snällhet.
Ja.
Vad menar du med det?
Det låter ju trevligare på engelska, tycker jag. Mm. Att döda dem med snällhet. Och det är faktiskt en livsregel som jag har börjat tröttna på lite grann.
Mm. Vilka är det som du tänker ska dö?
Oj. Ja, men jag levde nog länge efter den devisen under en tid när jag var ganska rejält ansatt som ung chefredaktör, som modersjournalist och skribent. Jag var tvungen att hitta ett förhållningssätt för att hantera all kritik helt enkelt.
Mm. Vi ska prata lite om den här tiden.
Mm.
Men känner du dig, har du landat?
Är vi igång nu eller ljudtestar vi?
Vi både och.
Jaha, okej, okay, förlåt.
Men känner du att du är redo för att dra
ja,
igång?
Ja, absolut. Jag var tvungen att få i mig lite kaffe bara. Ja. Jag har haft det här som ett mål. Så är det okej okay om vi... Ja,
absolut.
Jag vet att vi är igång, men du förstår. Nu så är det ute i blodet.
Jag ska bara ta lite kaffe också. Mm. Härlig känsla ju.
Väldigt.
Är det första kaffet?
Ja.
Mm. Bästa kaffet.
Ja, that first sip.
Ja.
Hon började som nöjesjournalist, men har idag så många titlar att det är svårt att hänga med. Ebba Kleberg von Sydow kom fram som rekordung chef på Expressen Fredag och Veckorevyn i början av 2000-talet och beskrevs överallt som ett medialt fenomen. Och då var hon någonting så ovanligt som ett levande varumärke. Någon som kunde få folk att vallfärda till butikerna bara för att köpa samma jeans som Ebba. Idag finns det fler som har det inflytandet och Ebba Kleberg von Sydow har adderat hovexpertis, entreprenörskap och frågeprogramsvinnare till CV:t. Men nedlåtande kommentarer och hat har förföljt henne genom det offentliga livet. Vad har det satt för spår? Ser hon sig själv som en duktig flicka? Och vad är egentligen hennes nya livsmotto nu när hon lagt det gamla bakom sig?
Välkommen till söndagsintervjun i P1, Ebba Kleberg von Sydow.
Tack så mycket, en ära att få här.
Vad roligt. Du sa när jag ringde dig att det var osedvanligt bra timing att ha dig som gäst just nu. Vad var det du tänkte på?
Jag tänkte att du tänkte på att det var mycket kungligt som hände just nu.
Ja. Vad är det som händer nu?
Ja, men då var jag precis på väg till ordensförläningarna på slottet, alltså riddarordnarna som delades ut av kungen för andra året i rad. Så det tyckte jag ju att det är ju enormt spännande. Och sen så är det ju också ett kungligt dop i Drottningholms kapell här när en liten prinsessa ska döpas.
Just det.
Och så har vi nationaldagen där ju kungafamiljen spelar en viktig roll i den traditionen.
Mm.
Så det är mycket kungligt.
Mm.
Men det var kanske inte det du tänkte på.
Jo, nej, men,
kanske
precis.
Säger något om min världsbild.
Du är ju mycket inne i den världen just nu. Men det var också väldigt svårt att få till en tid. Det var väldigt små specifika luckor då du ens kunde liksom få till det. Varför är det så mycket i ditt liv just nu?
Ja, så är det nog alltid. Det är ett pussel att få ihop mitt liv med alla de olika roliga projekt och jobb som jag har. Så ser det ut helt enkelt. Det var inte bara du som råkade ut för att få slottar. Det är så helt enkelt.
Just det. Du har ju en bevisad näsa för vad som funkar, vad som blir populärt. Vad är det med kungahuset som lockar?
Ja, men det är... Dels tycker jag faktiskt att det är underbevakat, vilket slår mig nu eftersom jag skulle gå på den här utdelningen av riddarordnar. Jag hör att jag är lite nervös. Jag är mycket mer bekväm på din plats.
Mm.
Med att,
vill du byta plats?
Jag ska försöka hålla mig från att den ovana jag har när jag blir intervjuad att istället ställa frågor tillbaka.
Mm.
Det är inte därför jag är här. Men då kom jag dit till slottet och där är jag. Och det är en journalist från SVT som jobbar med en dokumentär. Det är några bildbyråer där. Det är Expressen. Men det är ganska glest i leden.
Mm.
Och det är väl en sak som driver mig i mitt kungliga arbete, att jag tycker att det är underbevakat, eller det är det helt enkelt.
Men det kanske inte är så stort intresse då, om inte fler bevakar.
Fast jag vill ju ändå tro att det är det. Jag vill tro att det finns ett glapp däremellan skvallerkaraktären på skriverier, som ju såklart fyller en stor funktion vad gäller kungligheter, för vi är nyfikna på deras privatliv. Men sen också liksom glappet då mellan kritiken och skvallret helt enkelt.
Mm. Ja, kungligheten är ju en slags hyperkändisar och en slags projektionsyta för drömmar, flykter, fantasier. Det är inte helt olikt influencers, men de får inte tjäna pengar på sitt varumärke. Men jag är lite nyfiken på vad du tror.
Ja, nu har vi precis som Alén.
Just det, som har startat ett företag.
Precis, mm. Så det luckras väl upp, men absolut.
Även där, ja.
Mm. Vilket är spännande. Ja. En sån sak. Spännande.
Ja.
Där är det liksom historien har varit att så gör man bara inte. Hon får göra det, men hon bör inte göra det. Det vill säga starta ett eget varumärke och sälja krämer.
Just det.
Sånt tycker jag är intressant. Är det här en ny tid för kungligheter? Finns det några historiska referenser? Kan vi se någonting i det här? Blir det här en ny väg fram för alla de kungligheter vi har idag? I den här ganska stora familjen där ju bara en liten kärna har nyckelroller.
Mm.
För det bestämde ju kungen för några år sedan att så ska det ju vara nu.
Just det. Men vad händer då, tror du, med de här kungligheterna, alltså med tanke på att vi har också en situation med väldigt stora andra kändisar och influencers, är det en utmaning mot intresset för de här kungligheterna, tänker du?
Att de skulle konkurrera då med den här typen av nya superkändisar?
Ja, precis. Är det inte den funktionen de har spelat tidigare, menar jag?
Jo, lite grann såklart, men jag skulle ändå inte jämföra vår tids superkändisar med kungligheterna, för de har ju ändå en annan liksom dignitet, en annan enande kraft, en annan position i samhället, så som vi ändå har bestämt att vi tycker att det ska se ut i Sverige idag som vi är en monarki.
Och du tror inte den utmanas av just det här andra som du beskrev, som håller på att hända, att de börjar, en av dem i alla fall, starta sitt eget sminkvarumärke?
de konkurrerar ju inte med varandra, men det är klart att kungligheterna idag måste förhålla sig till den medieverklighet vi lever i. De måste ju ha en plattform på sociala medier och de måste ju nå ut, därför att en fara för monarkin idag, som alltid har varit ett problem, det är ju att man blir irrelevant, att ingen bryr sig, att man väljer att inte följa, att det liksom inte finns ett intresse.
Mm. Men du ser inte att intresset är på det sättet håller på att avta?
Alltså mitt intresse grundar sig i mitt intresse för kungligheterna. Jag tycker det är spännande att bevaka. Mm. Därför att jag tycker inte det görs tillräckligt. Ja. Deras liv, deras vardag, deras jobb.
Varför är det så spännande?
Ja, men därför att det är någonting i det där att de idag ska vara liksom vanliga. Det är småbarnsfamiljen på Haga, Victoria och Daniel och barnen. Det ska liksom vara, vi vill veta om snabbmakaroner och baskethämtningar. De vanligaste frågorna som vi får till monarkerna handlar väldigt mycket om just det här vardagslivet. Mm. Kan Estelle bara ta med en kompis hem efter skolan? Hur funkar det där? Men samtidigt vill vi att de ska vara upphöjda. Vi vill se dem i juvelerna på Nobelfesten. Det ska glittra. Och den där kontrasten är ju spännande.
Just det. Vad är de för dig då?
Åh, vad är de för mig? Ja, de är... helt enkelt en stor del av mitt jobb som jag tycker är väldigt roligt.
Ja, men det är ju något mer hör man ju på dig när du berättar. Alltså om vi tar den här kontrasten, de här upphöjda personerna.
Mm. Och det är liksom hopplöst omoderna.
Och andra sidan det moderna.
Ja.
Man hör ju på dig att du har ett eget intresse för det här.
Ja, nej men absolut. Jag tror också att jag är lite grann i deras generation. Ungefär mellan Carl Philip och Madeleine och Victoria. Så under min uppväxt har ju de funnits där i veckotidningssidorna. Och jag har väl alltid tyckt att det är liksom fascinerande med deras utstakade liv. Mm. Och det är en dos saga, det är en dos historia och allt intresserar mig. Så det är en härlig mix av många grejer som intresserar mig.
Du Ebba Kleberg von Sydow, jag skulle backa bandet till början av det här århundradet, när du revolutionerar kan man ju säga.
Det lät lite kungligt nästan, det här århundradet.
Ja. Mm. När du revolutionerar den svenska nyhetsjournalistiken. För du är i 20-årsåldern, du har pluggat journalistik i USA. Du kommer hem till ett Sverige där journalistiken är på väg att utmanas och omformas av den digitala revolutionen. Samtidigt så är det något annat som håller på att hända också med liksom kändisbevakningen i världen, där kändisar har blivit kända för att de är kända. De här hyperkändisarna. Och det där ser ju du, bland annat Paris Hilton, det där ser ju du på nära håll i USA. Vad är det du ser då?
Men jag minns väl att en av de första artiklarna jag faktiskt får betalt för och säljer in handlar just om Paris Hilton. Det var till Svensk Damtidning, om jag inte minns fel. Och vad jag såg i det var ju ett fascinerande fenomen med just det här som du är inne på. Människor som är kända bara för att de är kända. I hennes fall ett efternamn, en förmögenhet, men också en slags rebellådra i att hon slår sig fri och liksom går emot allt som en fin flicka på Manhattan ska göra. Hon festar, låter sig fotas, blir reklampelare för diverse varumärken och är ju en väldigt tidig influencer.
Just det, är hon den första influencern?
Ja, hon är tidig, absolut.
Ja. Och vad är det, för du ser ju någonting när du är i USA som kommer att bli grunden till att du sen kommer hem till Sverige och inför en ny typ av nyhetsjournalistik. Vad skulle du säga att det är du ser där? Är det bevakningen av de här personerna?
Ja, men det är det nog. Det är också att jag ser en ny typ av popkultur växa fram som intresserar mig. Som då hade en fot i musikjournalistik. Jag är gammal skivrecensent i grunden, har jobbat på studentradio och har mitt indie-förflutna. Och där möttes liksom musiken och mitt modintresse med de här karaktärerna som ju är som tagna ur en härlig, skickligt bok. Mm. Så det är många liksom, det är mycket som möts i det som jag tycker är väldigt spännande.
Just det.
Och som så ofta, och kanske en slags parallell med mitt kungliga intresse. Jag tänker att det här är det inte så många som skriver om. Här finns någonting. Jag kan berätta om det här så att fler får upp ögonen för det. Och det tycker jag om att göra.
Och hur såg nyhetsjournalistiken ut i Sverige på den tiden innan?
Den var ganska tydligt uppdelad i krogguider, skivrecensioner, intervjuer med skivaktuella popstjärnor. Ja, det var ungefär så det såg ut.
Jag hörde författaren Tone Sunnesson beskriva hur hon uppfattade det när du kom in i den svenska nyhetsjournalistiken. Att det var som en slags revolution, att det blev färg-tv istället för svartvitt. Vad var det du gjorde?
Ja, men jag tog hit den journalistiken, började mixa det här, skrev om de här människorna, stod också upp för att det här som ansågs vara ganska ytligt faktiskt betydde någonting för mig. Det var ju en kultur som intresserade mig. Då var det ju verkligen en typ av fulkultur som jag jobbade med.
Varför betydde det mycket för dig då?
Ja, men för att jag tycker det här är spännande.
Ytliga.
Jag tycker att det där ytliga behövde tas på allvar. Och det tycker jag fortfarande. För det här är intressen som framförallt då drevs av unga kvinnor, som var riktat mot unga kvinnor. Och det var ju förstås en del i att det ansågs vara ytligt, fånigt och lite fult. Och det är en drivkraft i sig för mig, att då verkligen ta det på allvar och lyfta fram det.
Du kommer ju personifiera, kan man säga, shoppingkulturen som också växte fram i början av 00-talet. Hur minns du reaktionen och kritiken?
Hur lång tid har vi?
Inte så lång tid, men...
Ja, det var ju spott och spe. Alltså, jag fick ju utstå mycket under de åren och har fått utstå sedan dess.
Varför det? Vad var det som hände?
Ja, var jag inte för smal så var jag för tjock, och var jag inte jag var dum och jag var ful och jag var ytlig och hopplös på alla tänkbara sätt. Och det här var ju också en tid när jag då var på Expressen, när det kom mejl och till och med då liksom folk ringde och kunde lyfta på luren där jag satt vid mitt skrivbord med en krullig sladd nervöst mellan fingrarna och pratade med folk.
Du är ju ung, du är ju 23 år när du tar över som chefredaktör för fredagsbilagan på Expressen, sen chefredaktör på Veckorevyn. Vad var det omgivningen störde sig så mycket på, tror du? Vad var det du gjorde rent konkret?
Ja, men jag gjorde väl det då lite mer glittrande i färg och stod för det. Där var väl också växte väl en kommersiell känsla fram för vad som faktiskt funkar och att våga testa saker och att vara modig med att prova nya grepp och, du vet, ja, göra om ett omslag. Måste det se ut på det här sättet? Kan rubriken vara rosa? Kan vi komma närmare? Kan
du
vi flytta?
Du satte ju dig själv på omslaget.
Kan vi testa det till och med? Mm. Ja, det gick faktiskt ganska bra.
Gjorde du inte det på alla omslag?
Nej, det hade nog inte gått.
Nej, men på väldigt många?
Jo, jag var nog med på en liten byline-bild, absolut. Mm. Det var en kamp jag drev för en glad byline-bild istället för bara en signatur eller en blyertsteckning.
Jag tycker det är så intressant att du är så framgångsrik i det du gör där, samtidigt som den här bilden av dig och kritiken mot dig och det du kallade för spott och spe. Alltså du både grät på toaletten, har jag förstått, på Expressen, men du drev samtidigt igenom förändringen.
Ja, och det har varit svårt under alla år som jag har jobbat med detta. Jag har ju varit i den här branschen i 20 år, plus, nej, 25 nästan. Mm. Så jag har funderat mycket på det. Det är en bra fråga, hur jag orkade. För det var ju verkligen hårda ord som jag fick. Och det var inte heller bara anonyma kommentarer då, som det är idag. Utan det var ju välformulerade mejl om varför jag var en vidrig människa. Mm.
Som... Vad har det gjort med dig, tror du, det där? Vad satte det för avtryck i dig?
Ja, det återstår väl att se, men jag har funderat mycket på hur jag har orkat och landar ändå alltid i att jag har haft det enorma privilegiet att ha en trygg och stöttande familj, och där jag har fått väldigt mycket kärlek och stöd. Mm. En mamma, en pappa, mina syskon och mina få nära vänner och familj. Mm.
Du presenterades till exempel som shoppingprinsessan i Stina Dabrowskis program, där du blev intervjuad. Du hånades av Magnus Betnér på scenen som en lite så pantad överklasstjej som sålde fantasier. Ja, du ler nu, men hur var det?
Nej, det var fruktansvärt.
Det jag ser så här 20 år senare är ju en ung tjej som står upp för det hon gör och inte låter sig slås ner alls.
Och det är väl det som jag kanske är mest stolt över. Också idag med en dotter, och när jag träffar andra kvinnor som har inspirerats av min ork att jobba på och att inte ge vika för detta, trots att jag då i så många år ständigt blev förminskad. Naturligtvis fick jag också mycket hejarop, men det har verkligen inte varit lätt alla gånger. Och inte minst då att som ung kvinna bli så kritiserad för min kropp. Att det har varit så mycket knutet till min kropp alltid. Det är liksom för tjock, för smal. Är det ett tredje barn? Är hon gravid igen? Det är väl något av det som kanske ändå har satt sig hårdast och som jag än idag känner att jag är lite ärrad av faktiskt. Mm. Jag är känslig för när jag kommer in i olika sammanhang och jag blir betittad på ett sätt som jag ser. Det tycker jag är jobbigt. Mm.
Var det inte jobbigt att sätta dig själv på omslaget då på det sättet och synas så pass mycket som du gjorde? Om det samtidigt kom den typen av reaktioner?
Men jag tänkte nog redan då som ung feminist att jag vill ju visa att det här går och att det här funkar. Och jag ville ju också genuint testa om det skulle sälja fler nummer. Det var ju en fantastisk skola att vara på Expressen Fredag.
Vacklade du aldrig någon gång?
Jo, naturligtvis har jag gjort det. Det har jag.
Vad hände då?
Då ringer jag till min man Johan idag, då, också nu, mamma och pappa, familjen, syskon. Och kanske gråter en skvätt och får några tröstande ord och stöttning.
Mm. När jag hör dig nu så låter det som att det fortfarande är någonting du brottas med, att det fortfarande sitter som ett sår.
Ja, men så är det nog.
Ändå så står du på dig och du driver igenom den här förändringen som ju då är någon slags nyskapande av den svenska nyhetsjournalistiken, kan man väl säga. Det där kräver väl någon form av självförtroende och självkänsla, tänker jag. Att sitta och bli intervjuad på det där sättet, kallas för olika saker, men ändå vara så pass övertygad om att det du gör är rätt. Många säger ju att det där självförtroende och självkänsla, det präglas av barndomen när man växer upp. Och du var inne på det att du har en trygg, stöttande familj. Är det hemligheten bakom din självkänsla eller självförtroende?
Ja, men det är nog det. Jag är idag så enormt tacksam över det. Också som förälder själv känner jag så tydligt att det är nyckeln till att jag har orkat. Att ha så mycket stöd, helt enkelt. Att veta att jag kan... mitt flickrum stod kvar länge hemma i Göteborg hos mamma och pappa. Och jag tänkte nog många gånger när jag var ung chefredaktör då på Expressen Fredag och sen på Veckorin att så här, vad är det värsta som kan hända? Då får jag bara flytta hem igen.
Till flickrummet?
Ja, och så får jag väl hoppa på och börja plugga igen. Det får lösa sig, jag får göra någonting annat. Men jag har också alltid den känslan att vad är det värsta som kan hända? Det finns nog en plan B helt enkelt, eller en C. Mm. Det får lösa sig.
Men var kommer det ifrån, den övertygelsen om att allting kommer att lösa sig? Och att det värsta som kan hända är att man ändå kan flytta hem till sitt flickrum.
Ja, för det är inte riktigt sant heller. Det kan ju hända betydligt värre saker än så. Men även den kommer ju från en trygg, grundmurad trygghet hemifrån. Och det inser jag idag, så enormt bortskämd jag var med det och är med det. Och är det något jag önskar andra, framförallt unga kvinnor idag, så är det den tryggheten som jag har haft, för den har hjälpt mig så mycket.
Mm. Hur ser den ut, den tryggheten?
Ett härligt, varmt, stökigt hem med mycket stora högar av papper. En hårt arbetande mamma och pappa som liksom, det slängdes i dörren in och ut, och mamma jobbade kväll och pappa var ute och reste, men ändå så var det liksom alltid fritt fram och ha med kompisar hem. Det var ett sånt där hem man känner att, jag tror att mina kompisar också kände att de kan bara gå rakt in och göra sin smörgås och slänga sig i soffan och slänga upp fötterna.
Mm. Du har ju under hela karriären fått handskas med frågor som har att göra med din överklassbakgrund och med det efternamn som du har, von Sydow. Pappa var ju skeppsmäklare, mamma läkare. Och när du får frågan i P1 redan 2005 om ditt självförtroende och klassbakgrund, så svarade du så här, vi ska lyssna på det.
Om man måste definiera, så det ordet som passar bäst är väl arbetarklass, eftersom både mamma och pappa var stenhårt arbetande och fortfarande är, och alla deras barn har blivit det.
Arbetarklass.
Sen tror jag att jag omformulerade till den arbetande klassen.
Den arbetande klassen.
Ja.
Vad tänker du när du hör dig?
Ja, hur gammal var jag då?
2005.
2005 var detta, hjälp. 24, ja.
Vad tänker du om det svaret idag?
Ja, men det är väl en ganska klok 24-åring ändå. Därför att den här intervjun gick ganska mycket ut på att jag fick den här frågan många gånger, och de ville absolut gräva vidare i detta, om jag minns det rätt. Med just klass och klasstillhörighet. Och jag kände mig inte bekväm med det alls. För vad de ville ha för svar var att jag skulle säga att jag är överklass. Mm. Det förstod jag också. Och då tänkte jag inte ge dem det, såklart.
Nej. Varför inte det?
Nej, men därför att rebellen i mig, naturligtvis.
Vad menar du?
Jag kan inte bara liksom ge dem det. Och det hade ju också varit ett alltför förenklat svar. För då hade jag ju bekräftat mycket av det som var en bild av mig. Ja, men här har hon glidit in på en räkmacka. Mm. Som Janne Josefsson sa vid något tillfälle att jag hade gjort. Och så var det ju bara inte. Jag hade ju jobbat mig till det där jobbet.
Ett år senare så gör ju Moderaterna något liknande och kallar sig själva för det nya Sveriges enda arbetarparti. Hade du en indirekt roll där, tror du?
Ja, jag log lite när jag hörde det.
Kan det ha varit så, tror du? Att du påverkade dem?
Det vet jag ju inte, men nog var jag ganska glad över att se att... Eller glad ska jag inte säga, för jag... Nej, men... ja... Det var ju... Jag kanske inspirerade lite.
Mm. Du verkar ju ha stått väldigt nära dina föräldrar, i min uppfattning. Vad har de betytt för dig, mamma och pappa?
Allt. Vi är väldigt nära. Pratade med varandra på cykeln på vägen hit. Med båda två på högtalartelefon. Och hörs ofta. Och de är väldigt engagerade i det som jag och mina två syskon gör.
Vad pratar ni om på cykeln då?
Hur den här dagen ska gå ihop. Jag behövde bara ventilera lite.
Okej. Och då gör du det med dina föräldrar?
Ja. 40 och några till fyllda. Och fortfarande ringer mamma och pappa om det.
De verkar ju ha haft många egna projekt och varit lite överallt. Men samtidigt närvarande i ditt liv. Jag såg ditt första deltagande i Alla mot alla. då vågade du inte svara på vad rabarbersvaj var för någonting, för att mamma satt i publiken. Minns du det här?
Ja.
Varför skrattar du?
Ja, jag skulle fortfarande inte göra om det. Nej. Det var heller inget avgörande läge.
Just det. Men du,
jag minns ju dessvärre varenda poäng i frågesport jag har varit med i. Just och just det här läget så hade vi råd att göra det.
Att offra en poäng för att slippa svara på den frågan eftersom mamma sitter i publiken.
Så är det.
Ja. Har du aldrig haft känt ett behov att göra uppror mot dina föräldrar?
Nej, jag har faktiskt inte det.
Frigöra dig?
Nej.
Nej. Varför inte det?
Ja, kanske för att jag fick vara ganska fri redan tidigt. Jag lyckades ta mig in på studentradion i Göteborg när jag gick i högstadiet på Chalmers studentradio då, fast man naturligtvis skulle vara studerande för att jobba där. Jag var liksom lång och såg ungefär ut som jag kunde vara några år äldre och fick jobb där och jobbade där på kvällarna, en kväll i veckan, var klar med sändningen vid midnatt. Och det är klart att där kunde väl mamma och pappa satt ner foten och sagt att i 8-9 här kanske man ska foka på läxorna och gymnasiet. Men så länge du sköter det, kör på. Och pappa hämtade mig snällt då vid 12:15 utanför Chalmers och körde hem mig. Och så var det i skola nästa morgon.
Mm. Så du kände att du hade din frihet?
Ja.
Du behövde inte sparka dig fri?
Nej.
Men samtidigt har jag förstått att det var viktigt där hemma att vara duktig. Man ska vara duktig i skolan, duktig i aktiviteter, duktig i sociala sammanhang.
Mm.
Fanns det ett duktig flicka?
Ja, vet du, det fanns det. Och idag är jag nog en ganska stolt duktig flicka. Jag är ju en prestationsprinsessa, absolut. Men jag är stolt över det.
Mm.
Jag tycker att det måste också få vara okej. Naturligtvis inte till den milda grad att du mår dåligt eller att du inte klarar av det helt enkelt. Men för min del har jag ändå för det allra mesta grejat det ganska bra. Och jag tycker om att vara en duktig flicka. Tycker om bekräftelse och jag tycker om när man tillsammans liksom på en redaktion gör någonting bra. Jag älskar att fira det och titta, men ändå kan jag ofta vara sådär, men tänk, vi kan göra det lite bättre. Har vi klart prestera lite mer och tänk, kan vi liksom, vi kan göra det lite till. Jag har ofta den där extra växeln för att jag tycker att det är väldigt kul det jag håller på med.
Det har ju en negativ klang annars, att man sätter en väldig press på sig själv och att det ska bli på ett visst sätt. Man får inte misslyckas. Och om det misslyckas så landar det på ens egen självkänsla.
Mm. Och jag har väl ofta då fått höra att det är den där typiska duktiga flickan. Men med åren så vill jag nog ändå erövra den lite grann igen.
Återta duktiga flickan till något positivt.
Ja.
Hur tog det sig uttryck där när du var liten då?
Ja, i allt jag gjorde antagligen. Jag ville vara skolans Lucia, elevrådsordförande, starta skoltidning. Listan är lång.
Mm.
Och det blev så många gånger, men såklart med väldigt mycket jobb och slit och läxor och allt vad det var.
Men när du var liten då och kom hem och hade 24 av 25 rätt och mamma säger att, men vad hände där? Varför blev det inte 25? Hur kändes det då?
Ja, den frågan svider ju lite eftersom min 12-årige son igår kom hem efter ett grammatikprov och jag får liksom bita mig i tungan för jag vet att han kunde det. Han borde rimligtvis ha alla rätt, men har inte riktigt det.
Mm.
Och jag hör mig själv fråga, vad var det som blev fel? Och han är jättenöjd över resultatet ska jag säga. Men hinner ju ändå där någonstans stoppa mig själv. Och då sitter också min man Johan vid middagsbordet och ser ju mig och känner den här sidan hos mig.
Mm.
Så han öser ju på med pepp och ser till att jag håller tyst.
Just det. Så du har, det är väldigt intressant, för du å ena sidan så har du återtagit det här begreppet och du är stolt över det och du är tacksam och glad över det. Men samtidigt så vill du inte föra över det till dina barn.
Inte riktigt så mycket, nej.
Varför inte det då? Det är något som skaver här, tänker jag.
Ja, lite grann, därför att det var väl inte alltid härligt att få den där, och jag fick inte alltid det heller. Men det är klart att jag vill ha tre grundtrygga barn som är nöjda och stolta över sin prestation i allt de gör. Och jag försöker snarare föra vidare mitt motto good enough på dem, för det är faktiskt något jag också jobbar mycket med.
Just det, men det gäller inte för dig.
Ja, men liten då, ska jag säga. Det är väl en av sakerna som gör att jag får mycket gjort. Att, menar, kommer du hem på middag till mig så är det 9 gånger av 10 hämtmat, pizza, stökigt, släcka lamporna, tända lite ljus. Där är det good enough som gäller, annars får inte jag ihop livet. Mm. Så var det ju när vi skulle bestämma tid med detta med slottarna. Det går ju inte. Jag har ju inte fler timmar på dygnet än andra.
Nej, för du brukade säga att du har 28 timmars. Det är ja. Till skillnad från alla andra.
Ja, så känns det ibland.
Ja. Jag är lite nyfiken på det som du fyller ditt liv med så otroligt mycket. Du proppar in så otroligt mycket i det. Varför gör du det?
Jag kan inget annat, tror jag.
Varför inte det?
Jag tycker att det är så roligt. Alltså det jag gör är ju så himla kul. Jag får också möjligheten att vara med i så roliga sammanhang. Frågesporter, På spåret, Alla mot alla. Frågesporten som jag har levt med i så många år nu. Och det där är ju otroligt kul. Så jag kan liksom inte tacka nej till det. Och sen är jag ju idag entreprenör också. Och jobbar med de verksamheter som min man och jag tillsammans driver och äger. Mm. Och även det har ju tagit mig till nya platser som är fantastiskt kul. Mm. Jag tänker nog också lite att livet är kort. Nu gör vi detta. Nu kavlar vi upp armarna och jobbar på. För alla de här roliga möjligheterna finns.
Men om livet är så kort, ska man inte passa på att stanna upp och njuta av det?
Fast där säger du någonting, att stanna upp och njuta. Och för mig är njutning väldigt ofta att jobba på. Lycka är ju i farten för mig. Lycka är ju att sitta och skjutsa 12-åringen till en pingishall någonstans långt utanför stan och lyssna lite på en Winston Churchill-dokumentär, pausa lite, prata om honom på vägen, lite andra världskriget, och så pratar vi lite pingis och så är vi på väg. Det är lycka i mig, är lycka för mig, är i livet på språng på något sätt. Mm. Inte att stanna upp nödvändigtvis. Jag har kanske inte provat heller.
Nej, du har inget behov att lägga dig ner och liksom bara reflektera över det som har hänt.
Jag kanske hur du mår. Borde. Ja,
ställer men du frågan, hur mår jag idag?
Nej, det gör jag inte så ofta. För jag mår för det mesta ändå hyfsat bra. Men stanna upp är jag inte särskilt bra på, och jag är ganska sällan ledig.
Mm. Tror du att det, när du tänker tillbaka på den här tiden som var jobbig, då du ändå, eller du var ju, det är så kontrastfyllt, för att du var ju både väldigt framgångsrik i som nyhetsjournalist, samtidigt som du fick kritik för att vara ytlig och för på något sätt plädera för ytlig konsumtions...
Mm. Men det där går ju som en röd tråd i mycket som jag gör. Det är ju som en frågesport i tv. Då, damned if you do, damned if you don't. Därför att då ställer jag ju upp såklart. Men sen är det så här, vem tror du att du är? Och varför ser du så arg ut? Och man ska ju inte ha arga kvinnor i tv. Och visar du humör? Hur kan hon sitta där och tro att detta är på allvar? För mig är det på allvar. Tävling och min vinnarinstinkt där, det är allvar för mig. Annars ställer jag inte upp. Och samma sak med kungligheterna där, att där är det också lite det här att sådär, ja men herregud, vem bryr sig om detta? Är det verkligen någon som är intresserad? Det är så gammeldags. Och vad är det här? Är det här ens journalistik som du håller på med? Mm. Så det är väl lite sådär att jag kan drivas lite av det också.
Ja, triggas du av det eller blir du förbannad?
Ja, jag triggas lite av det. Då kan jag känna att jag ska banne mig visa dem. Och det har jag känt många gånger i min karriär. Det tror jag är en bra drivkraft.
Och hur hanterar...
En duktig flicka som ska visa dem.
Den duktiga flickans revansch.
Ja, lite så kanske.
Mm. Du var ju tidig med att dela med dig av dig själv och ditt liv och använda dig själv som varumärke. Vad har det liksom inneburit för dig att dela med så mycket av dig själv i offentligheten under det här nästan, det har nästan gått ett kvarts sekel?
Ja, det är en svår fråga eftersom jag inte har något att jämföra med. För det här är ju mitt val. Och när jag ser tillbaka på det så är det nog ändå mestadels positivt.
Jag tänker om man tittar på de här första blogginläggen du gjorde när du var chefredaktör där, så var det ju mycket, du fotade din kaffekopp, det var dagens wishlist och dagens outfit och sådär. Mm. Det var ju också väldigt öppen med, och då, på ett sätt är du den första svenska influensen.
Ja, vi var några stycken på Expressen där. Cecilia Hagen var med också. Vi var några som då fick frågan om vi kunde tänka oss att starta en blogg. Och det var ju alltså nästan en miljon publik. Det var ju ett enormt genomslag med de här tidiga bloggarna. Och jag älskade formatet, därför att vad du fick var ju direkt feedback, kommentarer som då var liksom live. Alltså det var så kul.
Det där är ju en marknad som har exploderat sedan dess. Många har följt dig i dina fotspår. Vad tänker du om det du ser?
Jag tänker att innehållet till stor del är detsamma, och jag vill tro att bra innehåll ändå håller och att det är det som når ut. Även om jag såklart tvivlar idag många gånger på Instagram och TikTok och annat, med tanke på det som faktiskt blir viralt. Men så här, bra innehåll är ändå detsamma idag som det var då. För mig så har jag bara jobbat i olika kanaler med ganska likartade saker. Om det var papperstidning, kvällstidning, Godkväll i TV, Nyhetsmorgon i TV4, det var programledare. Överallt så har jag jobbat med livsstil, inspiration, och att föra fram de här, som vissa tycker, ytliga ämnena och ta dem på allvar.
Jag är lite nyfiken på, liksom, det kommer ju en hel del kritik mot den här influencervärlden, mot de här stora profilerna. Många som frågar sig, vad gör de egentligen? Hur svårt kan det vara att lägga ut en bild på sig själv och en kopp kaffe?
Mm. Tänk att det fortfarande finns en sån debatt, trots att idag är en industri framdriven av unga kvinnor. Det förvånar mig faktiskt.
Vad tänker du om det?
Nej, men just så. Att man inte ser att detta är, det här är ett kommersiellt landskap där de här unga kvinnorna är enormt framgångsrika. Det må vara innehållslöst ibland, men det funkar och det är en krass verklighet där ute. Så följarna får vad de vill ha.
Är det bara samma gamla vanliga kritik av tjejkultur som det var när du var ung som kommer nu?
Väldigt mycket faktiskt, kan jag se, att det är liksom samma lite unkna kritik.
Du sa i början av den här intervjun, eller jag tog upp det här levnadsmottot som du hade haft, kill them with kindness, att döda dem med snällhet. Och du sa att det inte längre är ditt levnadsmotto.
Nej, inte riktigt. Jag använder det ibland, men lite tuffare har jag nog blivit med åren faktiskt. De allra flesta i min nära omgivning skulle nog beskriva mig som snäll och generös och schysst. Så kindness finns det mycket av, men i jobbsammanhang så har jag ibland börjat tumma på det lite grann.
Och vad händer då?
Ja, då säger jag bara precis som jag tycker. Jag tror att jag kommer göra ännu mer av det. Och det är väldigt härligt.
Ja, vad är det för en känsla som kommer?
Ja, det är en underbar känsla. Faktiskt. Ja. Och inte behöva kanske vara den glada Ebba alltid. För det har jag varit i väldigt många år. Kan se på alla bilder i arkivet av mig och liksom alla gånger fotografer genom alla år. Åh, ja, men jättebra. Kan du inte se lite glad ut? Glad och check och positiv. Det är ju jag, men det finns ju fler sidor av mig.
Vi måste börja avrunda så smått. Men jag är väl så nyfiken på den där nya Ebba som tittar fram. Som inte känner det där behovet av att le och vara snäll hela tiden. Det var en underbar känsla.
Ja.
När kom den? När började den dyka upp?
Ja, men den kom kanske sådär vid 40. Väldigt bra känsla. Rekommenderar att fylla 40.
Ja. Vad är det för en känsla?
Ja, men det är en känsla av att jag inte alltid behöver ta ansvar för att fylla en tystnad. För att ordna en trevlig stämning i ett rum. Ja, den typen av tankar. Att allt ansvar kanske inte ligger på mig.
Du sa i början precis när vi skulle dra igång att du var lite orolig över att, för du vill egentligen sitta på den här stolen där jag sitter och inte på den stolen där du sitter.
Stämmer.
Ja. Men
jag har hållit mig.
Du har hållit dig.
Duktig flicka.
Ja. Precis. Är det den nya Ebba? Är det den nya duktiga flickan?
Kanske. Faktiskt. Ja, vad fasen? Varför inte?
Varför inte?
Ingen minns en fegis.
Nej. Och annars kan man alltid flytta hem till.
Annars kan man alltid flytta hem till mamma och pappa.
Ja. Ska vi säga så, Ebba Kleberg från Sydow?
Det gör vi.
Det gör vi. Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1.
Tack.
Du har lyssnat på söndagsintervjun där Martin Wiklin mötte nöjesjournalisten och hovexperten Ebba Kleberg från Sydow. Inspelningstekniker var Mats Kjellqvist. Ljudet mixades av Johan Hörnqvist och producent är Filip Bom. Söndagsintervjun i P1 produceras av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
Lyssna på Brottsutredarna med kommissarierna Bosse Åström och Sven Albin.
Man behöver inte vara kusin med Einstein för att förstå att det är highway to hell hela vägen.
Att hålla sig undan så pass lång tid som de här killarna gjorde, det är inte snutet och näven.
Vi rör oss bakom kulisserna i granskningar av spännande fall.
The assumption is the mother of all fuck-ups.
Måndagar i appen Sveriges Radio Play och torsdagar 11.35 i P1.
Ekoxen är en av de pampigaste insekterna som finns i vår natur. Och det är just nu, i början av juni, som han har störst chans att se den. För det är nu ekoxarna flyger, om det finns tillräckligt många gamla ekar med delvis döda rötter där larverna kan utvecklas. Annars får naturvårdarna gripa in. Mats Ottosson for till en solig sluttning mot sjön Roxen i Östergötland för att ta reda på mer om livet i en ekoxekompost.
Så här finns det mycket käk. En sluttning, varmt och gott, lite lättare jordar. Så här finns inget bättre ställe för en ekoxelarv att knapra. Sydläge mot Roxen här, så det är perfekt. Så här finns det mycket ekoxar.
Östergötland i juni. Den lövskogsomkransade gården heter Runstorp. Här ska snart förklaras vad en ekoxekompost är och berättas om hur en sån kan ge livsrum inte bara åt ekoxar utan också åt flera hundra andra vedlevande skalbaggsarter. Det finns forskning på det numera. Claude Josef och Niklas Jansson som går här i slänten ner mot Roxen jobbar båda med naturvård på Länsstyrelsen i Östergötland. Men Niklas var också handledare när Claude grävde sig ner i ekoxekomposternas myllrande mångfald. Men låt oss börja i en annan ända och backa nästan 50 år i tiden. Ty även en länsstyrelsetjänsteman som Niklas Jansson har en gång varit en liten pojke med planer och förhoppningar.
Grabbarna i byn där vi gick och drömde om ekoxe. Och sen så mycket hade vi förstått, fast det kanske bara var 10-11 år, att de levde på ek och ekrötter. Och med en spade grävde runt stammen på den här eken och hittade ju såklart ägg, ekoxeägg, stora, 3 mm stora ägg. Och där tog vi hem och byggde ett terrarium. Och sen läste vi vidare här. Ja, de lever på död ved. Okej, ja, vi hittade något vedträ och slängde i det här terrariet också. Och sen 5 års larvutveckling. Jaha, det var lite jobbigt där. Men, ja, men det är värt att vänta. Vi väntar. Och vi satt och stirrade på det här terrariet. Och sen efter ett par veckor så kläckte det. Och fram kryper det svart skogssnigel. Det är en grym besvikelse. Men vi gav inte upp ändå. Utan vad kan det vara? Ett år senare så tvingade vi våra föräldrar att åka ner till Öland. Och på vägen ner så fikade vi i Västervikstrakten på någon sån här ficka. Och där var det en ek som sava. Och medan vi satt och fikade där, och jag och brorsorna var det då som tittade uppåt, så satt en stor hanne där och slickade på det där i savflödet. Och då var lyckan gjord. Fick äntligen se en ek också.
Och på den vägen är det. Niklas Jansson har vikt sitt yrkesliv åt dels forskning på Linköpings universitet om Europas hotade vedlevande skalbaggsarter, dels praktiskt naturvårdsarbete på Länsstyrelsen i Östergötland. Och han har mött många ekoxar. Störst chans att se den här spektakulära arten har man under en kort period på försommaren. Enligt Niklas Jansson börjar de flyga den 10 juni klockan 9:50. Ja, inte exakt förstås, men som ett riktmärke. 10 juni var i förrgår, så vi är rätt ute i kalendern, men fel ute på dygnet. Chansen att få se aktiva ekoxar i solskenet strax efter lunch är liten. Men de finns här.
Och här skulle vi varit ikväll.
Ja, okej.
Då skulle de flyga över den här dalen här. Kors och tvärs.
Ja, det hade varit en syn det. Vi talar om Europas största skalbagge. Hanarna kan bli decimeter stora i vårt land och ännu större längre söderut. Ekoxen är en av skalbaggsvärldens mesta kändisar. Hanar som tar livtag på varann på en ekgren är en klassisk naturfilmsscen. Honan saknar de där enormt förstorade brottningskäkarna. Hon ser mer ut som en vanlig skalbagge, men även hennes storlek är imponerande. Och det är hon som biter hårdast.
Så att hanen kanske ger lite nyp, ja. Men honan, hon klipper hår på skinnet. Så där kan du få blodvite.
Har du blött för en ekoks honas skull någon gång?
Nej, jag har missat det faktiskt.
Annars har han faktiskt gjort det mesta man kan tänka sig för ekoxars skull, Niklas Jansson. Ett exempel är hans deltagande i det EU-stödda projektet Life Bridging the Gap. Det gick ut på att restaurera ekmiljöer i Östergötlands, Kalmar och Blekinge län. Och även om just de här länen är ovanligt rika på ek redan idag, så finns det ändå för få tillräckligt gamla ekar för att trygga överlevnaden för en lång rad vedlevande ekberoende insekter, däribland ekoxen. Det är för att fylla ut luckorna i ekmarkerna, både när det gäller trädens ålder och geografiska spridning, som man har anlagt konstgjorda ekoxehem.
Nu kommer vi fram till någon slags konstruktion här. Det skulle kunna vara så att vi är i en skulpturpark där någon har gjort en installation med en hel mängd ek. Eller är det alla möjliga lövträd?
Ek.
Kutsar av ek i varierande längd som är liksom sammanförda så att de ser ut nästan som orgel, tjocka orgelpipor. En riktigt jättestor gammal grå orgel här. Är de nergrävda sen en bit i marken? Eller?
Ja, så de är ungefär en meter ner i marken.
Oj, jaha. Det anar man ju inte när man ser
dem. Nej, precis. Men det märker man sen ska gräva upp en av dem här, att de är rätt långa.
Berättar Claude Joseph, som gjort just det i vetenskapens tjänst, alltså grävt upp stockar för att folkräkna deras skalbaggsfauna. Tack vare projektet Life Bridging the Gap finns det nu nästan 200 sådana här ekoxekomposter i Östergötland, Kalmar län och Blekinge. Och man ska då inte lockas att tro av ordet kompost att detta handlar om en hög med gräs och löv och annat grönt under nedbrytning. En ekoxekompost består alltså av grova, stående och liggande, halvt nedgrävda stockar.
Det här är ett sätt att efterlikna naturen helt enkelt. Det ska funka ungefär som en ekstubbe. I och med att ekoxarna lever ju under jord och gnager på rotbenen av lövträd. Den gillar ek speciellt mycket, men det funkar med bok och ask och alm. Så den här är byggd för ekoxarnas bästa. Och det visste vi att det skulle funka. Bara det finns ekoxar så kommer de hit ganska tidigt.
Men finns det också andra insektsarter som drar nytta av en sån här insats? Det var vad Claude Joseph bestämde sig för att ta reda på i sitt masterarbete på biologilinjen i Linköping för ett par år sedan.
Vi visste att de funkar på ekoxe, men visste inte vilka andra arter egentligen.
Med hjälp av flera olika fångstmetoder undersökte Claude 31 ekoxekomposter för att ta reda på vilka insektsarter som flyttat in. Resultatet överträffade förväntningarna.
Så att vi hittade hela 220 arter av att bara inventera så få komposter och så få stockar från respektive kompost. Visar på att det här är ett otroligt lyckat projekt för just de vedlevande insekter som behöver den här typen av död ved.
Men sen då? Ja, det är frågan. Det EU-stödda projektet avslutades 2022 och pengarna är förbrukade. Insatserna för ekoxar och andra ekberoende skalbaggar är tillbaka i länsstyrelsens vanliga budgetvardag.
Det här är ju liksom precis så här som vi vill jobba. Men det är ju liksom en liten annan nivå där vi har råd att ligga på. Mm. När vi kan göra så här fina åtgärder som man märker funkar.
Precis.
Nu är ju länsstyrelserna lite extra fattiga så nu vi kanske inte gör så mycket. Men generellt så vill vi ju hålla på med de här grejerna så att jag tror nog var tionde år skulle vara lagom.
Precis.
På en plats och bygga en ny.
Ja, det är om inte markägare själv tar det initiativet att man vill kanske konstruera en eller bygga en på sin mark.
För det är en väldigt enkel.
Ja.
Det är en väldigt enkel metod. Bara gräva ner lövträdsved i marken på en stor exponerad plats.
Mm.
Och that's it. Och de hittar dit. Finns det där så hittar de dit. Mm.
Niklas Jansson och Claude Joseph från Länsstyrelsen i Östergötland intervjuades av Mats Ottosson. Och det här är P1, klockan är 9.
Här är Ekot och först om hur Sverige kan skydda sig mot extremväder. Nu varnar professor Johan Silverbrand för att dagens forskning mest fokuserar på minskade utsläpp istället för på konkreta skyddsåtgärder.
Som jag ser det är det bråttom att satsa mer på anpassning. För vi ser ju redan idag hur klimatförändringen har påverkat samhället.
Johan Silverbrands expertområde är brobyggnad och betong. För några år sedan undersökte han svensk klimatanpassningsforskning kring infrastruktur, både bland tekniska högskolor och vissa myndigheter. Hans slutsats står kvar. Forskningen behöver öka kraftigt och det gäller allt från hur man bygger effektiva barriärer till hur man skulle kunna flytta byggnader och anläggningar vid behov.
Vi kommer behöva göra mycket sådana här åtgärder och då gäller det också att optimera dem så att det inte går åt mer material än nödvändigt och det får inte kosta mer än nödvändigt heller. Och det finns också tid att göra de här åtgärderna innan det är för sent.
Skånska kustkommunen Vellinge bygger just nu en över 2 mil lång skyddsvall för att skydda det låglänta Falsterbonäset från översvämning. Anders Purcell är projektledare.
Kommer det in högvatten som blir värre än vad man såg 2017 till exempel så innebär det ju rätt så förödande skador på bebyggelsen här inne.
Reporter Dimitri Lennartsson. USAs president Trump har beordrat 2000 ur nationalgardet till Los Angeles efter flera dagars oroligheter där. Protesterna rör landets migrationspolitik. Trump har också beslutat om maskeringsförbud för demonstranterna. I Colombia vårdas presidentkandidaten Miguel Uribe Turbay på sjukhus efter att ha skjutits under ett valmöte i natt. En 15-åring har gripits.
Senatorn Miguel Uribe Turbay från högerpartiet Centro Democratico har länge varit en av president Gustavo Petros skarpaste kritiker. Trots sin unga ålder, han har inte fyllt 40, har han sett som en av de främsta kandidaterna inför nästa års presidentval. Han inledde sin politiska karriär tidigt och är dessutom barnbarn till en av Colombias ex-presidenter och son till Diana Turbay, en mycket känd colombiansk journalist som kidnappades av knarkungen Pablo Escobar 1990 och sen mördades året efter, när hennes son Miguel bara var 5 år gammal. Och det till de våldsamma åren i början av 90-talet som Colombia nu slungas tillbaka. Presidentkandidater, jurister, ex-presidenter och journalister drar liknelser till den tiden, då presidentkandidater mordhotades eller mördades på öppen gata. Lotten Collin i Buenos Aires.
Idag får stora delar av landet mycket moln och skurar, men på Öland, Gotland och i södra Norrland mest uppehåll och en del sol. Ekot med Daniel Klar.
P1, Sveriges Radio.
Här är två program vi sänder i eftermiddag.
Den amerikanska artisten Jane County betraktas med all rätt som en pionjär, en banbrytare och en levande legend. Men så tände hon också på gränserna mer än många andra. Lyssna på STIL om världens första transsexuella rockstjärna, Jane County, när du vill i Sveriges Radio Play.
Och i P1 efter två nyheterna.
Nu är det dags för filosofer att svara på frågor från er lyssnare. Kan medborgare i ett land som startar krig vara oskyldiga? Finns det någon mening med att spela cello? Och ska de döda verkligen få bestämma över oss levande? Lyssna på Fråga filosofen i Filosofiska rummet. Du hittar oss i appen Sveriges Radio Play.
Och nu direkt i P1, tid för Godmorgon världen, programledare Jesper Lindå.
Stort gap mellan de politiska blocken, är Moderaterna ett krisparti? Och vem tar ansvar för arbetsförmedlingen?
De här lokalerna hade vi ju när vi fortfarande hade väldigt mycket, alltså att man kunde komma på spontan besök.
Men det kan man inte längre.
Inte spontana besök.
Sen möt läraren som gjorde film om den ryska krigspropagandan.
Med kriget kom propagandan, men också verkligheten. Unga killar som nyss gått i skolan och som nu skickades till fronten.
I strasne.
Hör om bortglömda kvinnliga datorpionjärer, krönika av Amat Levin och panelen om 16 000 fängelseår. I vår andra timme, Washington, om ett kompisgräl och Donald Trumps nya skattevapen. Vi besöker de mycket gamla olivträdens Libanon och hör ett samtal med konstnären Britta Marakat Labba.
Jag vill ju berätta om det som händer. Och med mina bilder vill jag också då, när jag berättar, få besökarna eller de som ser på mina bilder bli väldigt, väldigt nyfikna på den kultur som jag tillhör, den samiska kulturen.
Aktuell med stor utställning på Moderna Museet. Reportage om kampen mot vatten på Falsterbonäset och ett kåseri av Mark Levengård. Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Ja, gapet mellan de två politiska blocken denna vår är ju nästan 13%, visade Statistiska centralbyråns partisympatiundersökning som kom i veckan. Regeringen leds ju av Moderaterna och Ulf Kristersson, och Moderaterna kommer att gå till val på att få ett nytt förtroende. Men hur mås det i partiet?
Det här har inte hänt i svensk politik, att ett parti får böter på 3 miljoner kronor. Och då kan man inte bara skylla ifrån sig. Då får man ta sitt ansvar och ställa sin plats till förfogande.
Jag tycker att det är jätteviktigt för mig personligen att påpeka, eftersom jag vill ha tillväxt, att den här politiken som vänstersidan nu vill ha, den leder inte till bättre tillväxt.
Då kan man välja mellan att fortsätta framåt, få ordning på Sverige, eller göra den här farliga vänstersvängen som vi har varnat för.
Moderaterna, hör ni här Karin Enström, Elisabeth Svantesson, om just Socialdemokraterna. En fokusering som en del höjt på ögonbrynen för. My Råvädder, inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. God morgon, välkommen.
God morgon, tack.
Vad är din bild då? Hur mås det i Moderaterna idag?
Vi hade nog inte riktigt förstått hur illa det var förrän Socialdemokraternas kongress rullade igång där förra veckan. Och den här totala fixeringen vid vad Socialdemokraterna gör dök upp i Moderaterna. De samlade i stort sett hela sin kår och gick ut och pratade om den här vänstersvängen till exempel och andra typer av politiska attacker, istället för att prata om sin egen politik. Eller kanske bara hantera att det inte har varit så bra under Moderaterna under våren.
Vad är det tecken på att man talar om någonting annat än vad man vill?
För Moderaternas del så har det varit väldigt mycket oro kring den här stora SCB-undersökningen som du nämnde här i början, där det var ett stort gap nu. Det handlar ju om att man har under våren haft en period där det har varit ganska mycket turbulens i partiet kring olika utnämningar. Men det har också varit turbulens i regeringsunderlaget som har spilt över på Moderaterna eftersom de leder den här regeringen. Och man har sett en viss oro. De var ganska nöjda för några månader sedan. Och sen så har det liksom gått åt det sämre. Och jag tror att det fanns väldigt mycket tankar kring vad som skulle kunna hända kring den SCB-mätningen. För i Moderaterna finns det så här smärtgränser i opinionen. När det blir riktigt mycket bråk i partiet och att det kommer stora, man ifrågasätter ledningen ifall man når de här gränserna. Egentligen är det 18% ungefär.
Så det är ett 18%-parti?
I SCB. Och nu kommer de ju över det, men det såg ju ändå väldigt illa ut för regeringsunderlaget och regeringen i den här mätningen.
Mm. Ni på Aftonbladet har rapporterat mycket inifrån partiet på senare tid. Hur resonerar moderater ni träffar på och samtalar med?
Man är ju missnöjda med den här ledningen och det stora missnöjet handlar om att man tycker att man inte har krisinsikt. Och det här blev ju inte bättre av den här totala fixeringen vid Socialdemokraterna, att man då istället för att hantera att partiet internt sysslade med att ska göra Socialdemokraterna till den stol som man tycker att de ändå tycker att de är, om man ska dra det lite långt. Och då finns det ju ett missnöje nu. Och vi ska också påminna oss om att det är, vad ska man säga, prekära tider i ett parti, för det är nomineringstider. Och då, om ett parti minskar, om det blir turbulent, då slåss människor om sina platser. Det här är liksom den sämsta tiden i ett parti att inte ha det så bra. För att nu kommer liksom knivarna fram när man ska hamna på listor av valbar plats.
Mm. Missnöje med ledningen, säger du. Hur viktig är just bilden av Ulf Kristersson här?
Den är väldigt viktig och någonting som hänt i Moderaterna under våren